Podplay.
Det är måndagen den 12 september 2022. Jag, Urban Järdek, sitter i en bil på väg mot Etelhem på mellersta Gotland. Bagageutrymmet är fullastat med hjälmar, varselvästar och annan skyddsutrustning. Efter månader av arbete och förberedelser så är vi äntligen framme vid den avgörande dagen. Idag ska vi äntligen påbörja arbetet med att gräva ut den före detta tippen i Etelhem. Platsen där nya tidigare okända vittnesmål pekar på att bulvanen befann sig dagen efter Sven Sjögrens försvinnande. Platsen där skelettsökhunden Breeze i början av sommaren 2022 markerade för mänskligt skelett på ett flertal platser. Den senaste veckan har vi, tillsammans med polisens arkeologer på NFC, försökt att i detalj kartlägga hur tippen utvecklats genom åren och försökt fastställa hur det såg ut under 1970-talets början. Dels genom att studera gamla flygbilder, dels genom att prata med flera av de personer som arbetat och levt in till tippen åren kring Svens försvinnande.
Var det så att man tippade då, att man åkte in på den här vägen ner mot grustaget och tippade liksom längs med den vägen på något vis?
Ja, det var längs med den vägen. Då tippade man rakt in och så fick man...
Och sen fortsatte grustaget, det fortsatte liksom västerut och norrut liksom?
Ja, just det. Jajamän.
Man ser att det är vegetation längs med banvallen där, men sen så är det något som är mellan den här vegetationen och där man ser att det är grustag. Där är det ju någonting som är lite mörkare.
Ja, just det.
Om det skulle kunna vara tippmaterialet då?
Det kan det vara. Ja, men.
Det kan det vara, okej. Ja, intressant.
Kan det bara gräva igen eller?
På måndag börjar vi gräva.
På måndag, okej.
Ja.
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 De var allihopa överens. Den del av tippen som var aktiv i början av 70-talet var även precis den del av tippen där hunden hade markerat.
Kommer du ihåg den här tippen från din ungdom, hur det såg ut på 70-talet och sådär?
Ja, där gick man körde upp där som ligger leks. Där körde man upp och sen tippade man och sen fyllde på efterhand. Då.
Ja.
Så jag tycker det här spetsen uppe som det är på, det där tror jag det ska finnas något i så fall.
Resan fram till utgrävningen har varit lång och kantad av motgångar. Processen att få regionens tillstånd har inte varit helt enkel. Jesper Olsson, den polisiära arkeolog från NFC som skulle närvara vid utgrävningen, hade hört av sig kvällen innan och berättat att han hastigt insjuknat i feber och förkylningssymptom. Men förhoppningsvis skulle han och hans nyblivna kollega, arkeologen Kristoffer Hagberg, kunna hjälpa oss på distans under dagen. Jag hade ändå en olustig känsla i maggropen när jag svängde ner på den gamla banvallen som passerar precis intill tippen. Hur skulle det gå? Skulle vi verkligen klara av det här själva? När jag kommer fram är större delen av gänget från Missing People och grävmaskinisten Julius från Ljugans schakt redan på plats.
Vem väntar vi på? Tobias?
Ja, som vanligt.
Han klockan 7 ännu.
Och sen jullastan.
Han stod upp i jullastan.
Jag har ju varit här nu och utifrån GPS och sådär markerat ut alltså allt som där gamla tippen sträckte sig då på början av 70-talet. Allt som skulle potentiellt sett kunna vara intressant. Sen var det ju här som hunden markerade. Och där nere och där då.
Snart dyker även Rasmus från Ljugans schakt upp. Det är han som ska köra jullastaren och sköta sorterverket. Det är dags att sätta igång. Vi visste att för att nå ner till lagren från 70-talets början så behövde vi arbeta oss ner ett flertal meter i tippen.
Julius, hur långt ner når du med grävaren?
Oj, det är nog en skaplig bit.
Ja, det här då, den platsen där, det är där hunden markerar uppe på tippen.
Mm.
Och det är egentligen någon slags utgångspunkt.
I samband med att vi kom igång med grävningarna kontaktade jag arkeologen Kristoffer Hagberg på NFC.
Hej Kristoffer.
Ja, tjena Kristoffer, Urban Erik här.
Hej Urban, tjena tjena. Hur går det för er?
Jo då, men vi håller på här. Vi har satt igång grävningarna.
Ja, och vi har, härligt.
Ja, vi har börjat med att ta upp ett schakt här på ungefär 10x10 meter runt om då den här översta så att säga, markeringen.
Just det, och, just det.
Vi håller just nu på att, att spara undan det här lerlagret då.
Ja.
Så att sakta men säkert har vi börjat komma ner nu i själva deponimaterialet här. Så att vi...
Ja, ni har det alltså. Ja. Hur ser det ut då? Hur ser själva kompositionen ut där under leran?
Det är en blandning mellan sten, grus, någon gammal ryamatta ser jag här.
Okej.
Okay. Någon gammal plastpresenning. Någon gammal plastblomma hittar vi också.
Okej.
Allehanda.
Det kommer vara mycket plast, ja. Ja. Ja, spännande, spännande.
När vi kommit igenom lerlagret så hoppade vi ner i schaktet för en inspektion.
Men nu, det här är ju garanterat igenom lerlagret. Jag hoppar ner och kikar lite grann. Fan, det är plankor och allt möjligt skit alltså. Ja. Hur går det att gräva igen det här då?
Ja, men det går jättebra, men det är frågan vad vi gör av.
Ja. Men det som är alltså själva deponimaterialet, det ska ju liksom bara läggas i en hög alltså.
Mm.
På, det är det vi har kommit överens om med regionen, att vi lägger det bara på en separat så hög. Så att det inte blandas med andra.
Medan Urban fortsatte att kontrollera deponimaterialet som började komma i dagen i schaktet så gick jag, Tobias von Braun, bort för att kontrollera sorterverket som nu också kommit igång. Vi hade beslutat oss för att gå igenom det materialet som låg strax under matjordslagret, även om vi visste att detta material hade lagts dit i samband med att tippen sluttäcktes. När jag var på väg bort mot sorterverket så är Conny Lautin, en av de medlemmar av Missing People som varit mest engagerad i sökandet efter Sven Sjögren. Han vinkade till mig. Jag trodde att han ville hälsa och vinkade tillbaka, men han fortsatte att vinka. Jag såg då att han hade något i handen. Det var ett ben. Som överenskommet så skickade vi bilderna till våra forensiska arkeologer för en preliminär bedömning. Vi fick snabbt beskedet att det med största sannolikhet var en skelettdel från en människa. Vi hade då inget annat val än att omedelbart sätta grävningen på paus. Vi ringde upp Christer Bjöle från magasinet Horisont för att uppdatera honom om läget.
Vem fick du det här, Tobias?
Det är osteologstudenterna.
Okej. Okay. Och,
men hon skulle kolla med sin...
De har kollat med någon osteologlärare.
Ja.
Och de skriver att det ser ut som mänskligt underarmsben. Men det ser ut att vara äldre än 50 år.
Så att, ja, okej, okay, ja.
Det är någon som har slängt det. Det är något jäkla fornfynd alltså.
Vad gör ni då?
Det är nog game over alltså.
Alltså om polisen tar över, då måste ju någonstans gräva efter det. Mer, eller?
Ja, det är klart. Då vill de ju ändå... Liksom,
ja, man får hoppas på att det liksom är att de inte bara nöjer sig med den här armen, utan att de...
Nej, precis, att man ändå vill gå vidare på något vänster.
Ja, precis.
Ja.
Tankar, Tobias?
Ja, det är... Ja, alltså på något sätt... Det är ju lite dubbelt. Jag känner att förhoppningsvis så nöjer sig inte polisen med armen, utan tänker att de ska hitta resten då också. Men det vet vi inte.
Nej.
Vi får se hur vi ska ta det vidare.
Det var oklart hur vi nu skulle gå vidare. Vi misstänkte att polisen skulle bli tvungna att spärra av fyndplatsen. Thomas, en annan av de mest engagerade frivilliga i sökandet efter Sjögren, hade ett förslag.
Jag tänker på de två hålen som vi grävde förut. Gräver ur dem lite mer ordentligt. Kör skiten i verket. Det är inte så fantlig mängd om man säger så.
Men frågan är vad det ger alltså.
Ja, det vet vi inte.
Nej,
men jag tänker på att hunden har markerat det.
Jo, men i och med att vi har hittat arkeologiskt skit på ytan på ett ställe, så är ju risken överhängande att det är mer arkeologiskt skit. Alltså.
Ja, jag vet inte. Det var bara en idé i hela tanken.
Nu ska jag äta korv och vara deprimerande.
Till slut anlände Hanna Udin, yttre befäl inom Gotlandspolisen. Jag bad henne förklara vad som skulle hända nu.
Det vi kommer att göra nu är att jag kommer att ta med mig dem där in. Sen vill vi inte att ni gräver mer idag. Men jag vill att ni visar ut ungefär vart det här hittades någonstans. Och så kommer det komma ut personal som gör ny bedömning i vården. Vi kommer att spärra av här just nu. Men vi bör inte att man håller på att gräva mer.
Okay.
Så kommer de ut och få göra en bedömning förhoppningsvis redan imorgon.
Okej.
Okay. Ja. Så det enda jag vill är att visa ungefär vart det här var någonstans. Mm. Där de dök upp de här benen.
Det har vi stjärn koll på.
Vad bra.
Eller jag har det.
Toppen. Och då vill jag bara fota av det. Så de som kommer hit och ska göra en bedömning imorgon, att de får liksom en skiss på vart det var någonstans. Så.
Ja, absolut. Ska jag visa det direkt?
Ja.
Ja,
tack. Ja, går upp.
Och det är okej att jag spelar in lite grann här.
Ja, det är okej.
Vi har ju trots allt en podd, så vi måste ju...
Ja, jag vet. Jag har lyssnat på den faktiskt.
Har du gjort det?
Ja,
vad tycker du?
Ja, det är bra. Spännande.
Ja. Sådär, då ska vi upp och kika. Tänk det här att det här är, vad heter det, 4 kvadranter.
Mm.
Delas här, delas mitten.
Mitt
där.
På. Mm.
Då är det den kvadranten som är här. Den nordvästra kvadranten. Från lerlagret och upp till, vad heter det, matjordslagret där.
Mm.
Det körde vi i sorterverket, och det var då vi fick fram.
Ah, okej, okay, för det jag fick från början, det var nog att det var ifrån det här lagret.
Nej, det är fel.
Det är fel, utan det är från lerlagret.
Täcklagret är det här också. Liksom. Sen har vi det här i matjorden. Sen,
det är ett matjordslager, sen är det ett fyllnadslager.
Ja,
sen är det ett lerlager, sen kommer deponin under det.
Och det kan ni se med blotta ögat vilket som är vilket. Det är imponerande.
Men det är frågan, alltså, skulle ju potentiellt sett kunna få gräva vidare i de här kvadranterna som inte är...
Det måste jag dubbelkolla i så fall, för jag tänker så här att ligger det i täckjorden, då skulle det ju kunna komma från någon annanstans ifrån den här. Och då kan det likväl ligga i hela, alltså överallt, så är det ju. Det jag kan göra, det är ju att nu jag åker in, jag ska ta med mig den där biten och så åka in till stället, och då får jag samspråka med teknikerna in och fråga hur fort kan ni komma ut och titta och göra en egen bedömning. För är det så att det kommer ifrån själva täcklagret, ja men då behöver det kanske inte ha med just Sjögren att göra överhuvudtaget. Nej.
Ja, jag tänker bara maskin och allting, det blir ju stopp, det tickar ju jättepengar.
Men jag kan, för det kan vara så också, de kan inte göra den bedömningen. Nej. Hur gammalt det är, hur länge det har legat så, va. Men jag kan i alla fall försöka få dem att komma ut så fort det bara är möjligt, så ni kan få fortsätta sen.
Ja, men vi kan inte få fortsätta här i den delen.
Nej, nej, jag tänker nog att det är stopp helt, får det vara.
Ja.
Känslan är, den är inte bra. Den är för jävlig. Det var ju det här jag fruktat hela tiden, att det skulle vara någon jäkla fornfynd som hamnat här i samband med att man täckte över tippen. Och vi trodde ju att vi hade grävt ut allt det som man så att säga tillförde när man stängde igen det här på början av 2000-talet. Men det visade sig att det var ungefär en meter till nedanför det här matjordslagret som man har lagt på också då, ovanför lerlagret. Och när vi sorterade igenom det, då hittade vi vad som sen visade sig vara en del av en mänsklig underarm.
Så att, och det ni vet det?
Polisen säger att de har kollat det med osteolog och att det är bekräftat. Och det här innebär ju att vi har fått bryta hela utgrävningen. Och vi vet inte när och om vi kommer kunna få igång den. Och vi vet inte om överhuvudtaget finns någon mening med att gräva vidare. Med tanke på att vi hittar den här skelettbiten i princip exakt där hunden markerade. Så att med all sannolikhet så var det den som hunden markerade på. Och det kan ju fortfarande vara så att Sven ligger någonstans här under. Men om det ligger annat mänskligt skelett över, det blir extremt svårt då. Och göra någon korrekt bedömning av det. Och det är jobbigt. Tungt.
Tobias?
Ja, nej, men det är väl så ungefär. Alltså, det här var inte det som jag hade hoppats på. Utan vi skulle hitta ben längre ner. Men det gjorde vi inte. Så nu blir det utstånd och så får vi fundera på vad vi ska göra. Jag vet inte. Nej, det är väl det.
Grävningen var så stoppad helt. Framtiden för utgrävningen såg mörk ut. Och vad var det egentligen vi hade hittat? Vår omedelbara känsla var att det måste röra sig om någon slags fornfynd som hamnat på platsen i samband med övertäckningen. Jag ringde upp arkeologen Kristoffer Hagberg för att resonera.
Tyvärr för er så är det så att det är ett människoben och det är ett människoben i en oklar kontext. Det vill säga vi kan inte veta exakt var den kommer ifrån. Det är ett omrört lager, men det kan ju vara ett omrört lager som ändå är ifrån platsen som har lagt här ovanpå. Eller så är det jordhämtat någon helt annanstans ifrån. Så att det där, man måste ta reda på mer kring själva kontexten kring det här jordlagret där benfyndet kom.
Du tänker att det skulle kunna vara att man har tagit någon annan del av tippen och blanda ut det så att säga när man har... Att det hamnar med i själva teckningen.
Ja, det måste man ju titta på då i så fall. Vad är det för jord som ligger där helt enkelt? För är det mänskligt så måste vi försöka utröna allt vad vi kan ta reda på vad det skulle kunna komma ifrån.
Efter samtalet hade ändå en strimma av hopp tänts. Att man schaktat upp material för att jämna till tippen när den täcktes över verkade som den rimligaste förklaringen. Och i så fall kanske benbiten ändå kunde komma ifrån tippen. En sak rådde det i alla fall ingen tvekan om. Skelettsökunden Breeze kunde sitt jobb och hade korrekt markerat för skelett endast någon meter från där fyndet gjordes. Jag ringde upp hundföraren Malin Svensson, Breeze matte, för att berätta den glada nyheten.
Hej, Malin.
Tjena, Malin. Urban Jadek här.
Nej, men hej.
Hallå där. Du, vi kan i alla fall berätta att Breeze kan hitta människoskelett.
Oh my god. Gud, vad skönt. Vad har ni hittat?
Ja, vi har hittat en bit av en underarm.
Åh, herregud. Ja. Fy fan, vad häftigt. Vart någonstans på tippen är den när jag har hittat den någonstans?
Det var den övre markeringen, den uppe på tippen.
Uppe på, ja. Ja. För Breeze skull så är jag jätteglad. Verkligen. Ja. Det är verkligen... Ja, jag är alldeles tårögd här. Min lille hund.
Men vad var det egentligen för ben vi hade hittat? Går det verkligen att avgöra hur gammalt ett ben är bara genom att titta på det? Vi tog kontakt med arkeologen och osteologen Petter Åkesson.
Jag säger, vad jag kan se på de här bilderna så är det definitivt underarm från en människa.
Ja.
Det finns liksom inget att tveka på faktiskt. Jag skulle förstås helst vilja hålla benen i handen och titta på det, men jag är rätt säker faktiskt på att det måste vara... Alltså, jag ser till och med att det är från vänster sida på kroppen.
Mm. Och några slutsatser om hur gammalt det här fyndet. Går det att göra bara genom att titta på det så att säga? Alltså hur...
Nej, det är det som är det knepiga, att ett ben som det handlar ju mest om bevaringsförhållandena i marken. Så ett ben som har legat i 10 år kan se likadant ut som att ett som har legat i, jag ska inte säga 10 000 år, men i alla fall i 1 000 år. Det är bara beroende på syretillgång och fuktighet och så vidare.
Okay.
Så det går inte alls att säga hur gammalt det är.
Ja, för att det var ju ett matjordslager högst upp. Och sen var det någon slags, vad man kallar för fyllnadslager. Som verkar vara en salig blandning av allt möjligt. Och där hittar vi allt från gamla whiskykorkar, hagelpatroner, sand, grus, sten, såna här plastsnören till höbalar och påminner ju mest om något slags soptipsmaterial det också då.
Ja,
så att det vi funderar på är var har det där så kallade fyllnadsmaterialet egentligen, var har det kommit från? Om det kan vara något som kommit liksom från samma tipp då, fast man har liksom...
Just det, man har schaktat runt alltihopa och sen så har det hamnat ovanpå.
Mm.
Så det är ju enda möjligheten att det skulle vara Sjögren, så att säga.
Ja, jo precis. Exakt. För har det där kommit från att någon åker eller sådär, då är det ju inte Sjögren med all sannolikhet. Men i och med att det är utblandat med sopor så att säga, så känns det som att i alla fall delar av det materialet kommer från tippen. Så att egentligen kan man inte säga någonting om åldern på den här utan att kol-14 daterar då. Är det så?
Ja, exakt.
När vi föreställde oss hur ett eventuellt fynd av svensk kvarlever kunde se ut så hade vi haft en bild av ett komplett skelett fortfarande iklätt hans karaktäristiska overall, blankaserade lavalampor och ljusbruna furumöbler. Kanske hade vi varit för optimistiska. Vad skulle egentligen hända med en kropp om den dumpats på Etelhemstippen i början av 70-talet? Vi kontaktade Bulvanens gamla bekant som var en av de första som tipsade oss om Etelhemstippen. Han har stor erfarenhet av den här tidens tippar då han ofta brukar besöka dem att leta efter föremål att sälja.
Och sen vet du, på den tiden var ju så in i helvete med storlotter på de där tipparna.
Det är sant.
Så de har ju ätit upp det som fanns att äta.
Ja, du tänker så.
Och sen kan de ju ha dragit, alltså storlotter är så in i helvete starka. Aha. Och på den där tiden på tipparna, de levde i samhällen, så de var ju krig med varandra. Jag vet grabbar i 10, 15, 16 års ålder, de var ju ofta på den där typen med luftgevär och sköt råttor.
Ja.
Det var väldigt poppigt. Alltså, storråttor är för jävla alltså.
Ja.
Och med tanke på alla jävla springer och skit bland skrot och helvete på den här tippen, så kan det ju vara att de har ju kanske dragit omkring också.
De skulle ha kunnat dra iväg någon underarmsben där och sen har det hamnat någon annanstans. Och sen har det till slut schaktats upp där när man täckte över.
Ja, precis.
Ja, det är inte omöjligt.
För jag kan fan sätta pengar på att han styckade honom.
Mm.
Det finns inte en chans i helvete att stoppa ner karen i sopsäckar i sin helhet.
Nej.
Och få in den i den jävla sabeln och välta ut det. För vet du, han var ju för fan en 80 lång gubben.
Ja.
Ett sånt stort jävla paket skulle väckt uppmärksamhet på tippen. För bönder kastade en massa jävla säckar och skit. Det var ingen som reagerade på att det låg 3 tygsäckar där.
Nästa dag stod arbetet stilla i väntan på besked från polisen. Till slut fick vi kontakt med Christian Gardelius som i nuläget hanterar ärendet då ordinarie samordnare Per Bäckström är på semester.
Ja, och jag hörde här, jag fick precis våra tekniker och våran dödsfallsutredare idag. Man kommer skicka skicka den här benbiten på en KOL-14-undersökning och sen samtidigt se om det är humant eller om det är djurben.
Ja.
Och då sa tekniken så här, om det nu skulle framkomma att det är det och att det är från modern tid, då skulle vi kunna spärra av då, har han sagt.
Ja.
Det är klart att det rent krasst skulle kunna vara någon som liksom försvann på 70-talet, men det skulle även kunna vara nyare. Liksom.
Mm.
Så, och det där måste man ju utreda i så fall då. Men under den tiden, så ja, jag ser ingen anledning till att spärra av eller att man skulle liksom förhindra er från att arbeta mer där ute. Och det är ju ingen brottsutredning. Det är ju bara en utredning om en försvunnen person helt enkelt när det gäller Sven Sjögren.
Ja.
Som jag förstår på en tekniker så bör ni kunna fortsätta gräva. Men om ni sen stöter på fler grejer, att det släpper dyka upp fler ben eller, eller vad, ett kranium eller vad som, då får ni ju stoppa igen såklart och så ringa liksom oss. Så,
så att vi har egentligen tillstånd att gräva vidare utan begränsningar enligt den tidigare plan som funnits helt enkelt?
Ja, men precis enligt de direktiv ni har fått från länsstyrelsen.
Johan Bengtsson är en av de personer som växte upp med fallet ända sedan hösten 1972 och som följer utvecklingen noga än idag. Vi ringde upp honom för att berätta den glädjande nyheten om att vi fått polisens tillstånd att fortsätta grävningarna.
Vad jag förstår så var det ju tillfyllnadsjord som den låg i.
Ja, just det.
Jord som ska användas för att skyla över den här tippen då.
Jo, precis.
Men det gjorde mig lite besviken när jag läste det, men...
Ja. Det gjorde, vi tolkade också så från början. Men det har visat sig att det här fyllnadsmaterialet, det är också taget från tippen.
Ja, vad bra.
Så det är tippet material som man har använt som för att liksom, vad ska man säga, för att få tippen och liksom se naturlig ut eller sådär.
Ja, just det. Så det var alltså ingen några last som var ditkörd från annat håll då, utan
det ser ut precis som det gör under lerlaget. Det är liksom massor skor och plastpåsar och tidningar och allt möjligt som ligger i det materialet. Så det är liksom tippet material.
Men du, hunden gick ju dit omgå eller tog dig och direkt, eller hur?
Ja, det är första träffen som hunden hade, som den markerade på. Och det är den träffen som där vi hittade faktiskt till och med två skelettdelar där.
Det är otroligt. Den hunden är den fantastiska. Och det är ju ingen tvekan om, för hunden vet ju att det är människoben, eller hur?
Ja, absolut. Det är 100%.
Det är precis som en tryffel. Hunden vet att det är tryffel.
Jo, precis.
Men det vore ju fantastiskt om det var så. Då ska jag fira.
I samband med att det här avsnittet släpps befinner vi oss med all sannolikhet ute vid tippen i Etelen, vid schaktet, vid sorterverket. Där fortsätter vi vårt arbete med att bokstavligen försöka gå till botten med ett av Gotlands största kriminalmysterium genom tiderna. Vi kommer att fortsätta hålla er uppdaterade, både här och på vår Instagram, kalla_fall. Kalla fall görs av Urban Järdek och Tobias von Braun och produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte då att höra av dig på tips@kallafall.com. Tack till Green Deer, Tempo Stenkyrka, Johan Granat på Ego. Tack till alla er som donerat till insamlingen via Swish. Och tack till dig för att du lyssnar på Kalla fall.
Podplay, en del av